gång. Och nu är den, nu ser man att vågorna håller på att röra sig, så då är den igång. Den här mikrofonen är lite, man liksom, är det ingen knapp som man ska ta. Men välkommen till ett avsnitt av Ofiktion. Det här är ett specialavsnitt, för vi har nämligen ett par specialgäster. Carl.
Ja, precis.
Och Isabelle.
Hej, hej.
Wait.
Ja, wait, precis. Yeah.
Från Vanlife. Ja. Vad är Vanlife?
Vad är Vanlife?
Vanlife Sverige.
Till och med. Vanlife Sverige är en podd, ett community och även en bok numera.
Mm. Ja. Och vår catchphrase till alla de grejerna är ju för dig som lever eller drömmer om att leva vanlife.
Precis.
Ja, och då kan man ju undra vad vanlife är för någonting.
Ja. Det ska vara skåpbil.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, men det är ju faktiskt inte så jättemycket som skiljer sig från den gamla klassiska husbils- eller husvagnsemestern. Mer än att det kommer till en ny generation med människor som kanske vill distansera sig lite till sin föräldrageneration. Och ja, lite coolare, lite
coolare
engelska
namn. Ja, precis.
Så vitt jag förstår så handlar det om att bygga om en bil av lite större storlek så man får plats med lite grejer som en skåpbil eller ända upp till en buss eller varför inte en lastbil. Mm. Och sen och antingen på mindre skala dra ut i skogen över en helg eller rida runt hela världen och sålt alla prylar. Det är väl hela skalan vad jag förstår.
Ja, precis.
Ja, ja verkligen. Och jag vet inte, det behöver inte heller vara att man har byggt den själv även om många, många gör det liksom. Och sen så det där med storleken, är ju, det varierar ju väldigt mycket. Mm. Allt från små enkla liksom mikrocampers som man, ja, man kanske i princip bara kan sova i och sen får man inte plats med så mycket mer. Till, upp till skolbussar eller lastbilar eller vad det är.
Och jag heter ju då som sagt Anna Troy. Jag missade att ta det lite tidigare. Om ni har lyssnat på den här podden förut så känner ni med mig. Men jag kör i princip, jag har kört 2 eller 3 gånger i mitt liv, men jag tycker det här låter väldigt intressant. Mm. Men en del av varför ni är här, det kan ju folk kanske undra, det här är ju en podd om faktaböcker. Och just det här att ni har skrivit en faktabok och det saker man, jag tänkte jag kunde fråga, ni ska ju vara här och ha lite, prata lite på kvällen och visa upp er vän Doris. Mm. Men då tänkte jag att vi kunde prata om vilka böcker har inspirerat er. Liksom, vad är det som hjälpte er att komma igång och kanske lite när ni skulle skriva er egen bok så vi kan prata lite böcker som inspirerat er och sen liksom lite processen av att skriva en faktabok också.
Kul.
Så att, vill ni börja någonstans?
Ja men alltså för jag tänker att vi är ju båda riktiga så här bokälskare. Vi liksom som äger mycket böcker men älskar att låna böcker och läsa böcker och liksom, tycker att det är superkul. Så att jag tänker att i livet generellt så har vi verkligen inspirerats av böcker.
Mm, ja, verkligen.
Och sen har ju våra liksom friluftsintressen som ju har varit en drivande faktor till varför vi började med vanlife från början.
Ja.
Det har ju varit mycket liksom naturgrejer, vandra, klättra,
surfa.
Och liksom, ja, men var ute i naturen. Och där finns det ju väldigt mycket böcker som vi ju har liksom.
Ja,
ja men vi har ju tagit med oss några här.
Ja.
Precis. Ja, men jag tänker att vi börjar med den här Upplev Sveriges natur.
Ja, det är ett väldigt tomt exemplar. Jag vet inte om du som bibliotekarie börjar gråta när du ser hur trasig den är.
Nej, alltså folkbibliotek, vi är härdade, vi måste lära oss att vissa böcker, de kan man köpa nytt när de blir fina, så kommer det nya versioner. Så
just det.
Vi gör någonting som kallas för att gallra, det vill säga vi måste tyvärr slänga böcker som i slutändan har nått slut av sitt liv.
Just det. Men har inte ni sådär att ni ibland säljer ut böcker som blir gallrade?
Vi har försökt att göra det. Men, och visst, vissa säljs. Men det finns ju en anledning till att de här böckerna inte har lånats också. Så att, men ja, nej, men vem är det som har skrivit den här?
Nej, men det här är Martin Emternäs. och fotografen Mikael Gustafsson. Och det är nog flera som känner igen Martin, för han har varit med i lite olika SVT-produktioner.
Ja, precis, Mitt i naturen är det, bland annat.
Och det här är ju liksom, undertiteln är En guide till naturupplevelser i hela landet.
När skrevs den?
Kul att du frågar. Här ligger man nationalparksguide.
Ja, det var ju bra. Kanske nu behöver
vi sen. Se.
Och känn dig inte stressad över det här. Vi har också det här. Just det, jag måste kolla.
Ja, men precis. Vi ska se.
Det brukar stå i
början.
I den här mindre texten så borde det stå.
Hittar det inte.
Där någonstans borde det stå.
Nej, det här är bara registret. Jaha.
Ja, men vi kan kolla sen.
Men vänta, vi ska se. För där vi
ibland står, och då ibland står det i slutet också. De vill vara fancy så har de lagt in det här bak.
Nu ska vi se. Text 2014 verkar det som. Borde det stå utgivning någonstans kanske?
Ja, men om det står 2014 så är det nog det.
Ja, som precis.
Okej. Så utgiven 2014 alltså?
Precis. Mm. Och vi har ju, alltså jag tror att vi köpte den ganska tidigt.
Jag tror vi köpte den inte, vi fick den.
Ja, vi fick den till mig. Gud, nu får du berätta, det här kommer till
en julklapp. Men jag tror att vi fick den när vi skulle ut på en av våra första längre resor med våran vän Doris, som var just i Sverige.
Oförskämt att jag inte minns vem vi har fått den av.
Din syster.
Sorry.
Hennes man.
Ja, okej. Förlåt. Just det, men den är ju väldigt härlig, för den är ju liksom, den har ju, ja men det är ju hela.
Men upplägget är ju att den går ju igenom så här landskap för landskap i Sverige, och så tar den upp liksom guldkorn av ja, men både nationalparker men även naturreservat. Så vi har ju liksom använt den när vi har rest runt i Sverige väldigt mycket. Och så här, ja men hit vill vi åka.
Ja men precis, för det var det jag tänkte säga, också mycket till när vi har planerat resor.
Ja.
Alltså ibland när man bara sitter hemma och är lite ledsen över att man inte är ute på vägarna eller liksom när livet känns tråkigt, då är det ju bara sitta och bläddra i en sån här bok, är ju så här, oh, okej, okay, wow, hit måste vi åka. Typ.
Men inte det halva nöjet också, just planeringen?
Mm.
Ja, jag älskar ju det. Jag vet inte, du är inte lika förtjust i det.
Men jag tycker att det är mysigt så här, ligga och bläddra i en bok och bara så här, oh, hit vill jag åka. Men du är ju så här, ta fram kartan och typ skriva upp, alltså såna tråkiga saker. Du är mer så här punkta ner så. Ja. Så är inte riktigt jag är mer drömmaren av oss två. Ja.
Men jag tror att det är väl utifrån den här boken som vi också liksom, alltså jag fick upp ögonen för nationalparker och så i Sverige.
Mm.
Och att så här, vi fick ju någon idé om att vi skulle vilja besöka alla nationalparker i hela Sverige.
Så ni har rest huvudsakligen i Sverige eller har ni varit mycket liksom utanför också?
Alltså majoriteten skulle jag säga är Sverige och Norden eller Skandinavien liksom.
Ja, vi började ju liksom med, när vi byggde vår värld, att så här, nu drar vi! Och sen så bara, gud vad mycket, vad långt det är ut i Europa. När man kör bil så inser man hur himla långt det är.
Ja.
Men sen också så bara, men gud det finns så mycket här, vi har inte ens tid att uppleva allt häftigt här. Så varför liksom stressa iväg när det finns så mycket magiskt här?
Ja, verkligen, verkligen.
Så att den här har varit eran planeringsbok. Har ni fler av den här som också är så här, eller är det mera praktiska grejer?
Nej, men den här som heter I Love the Seaside, som är, det är väl egentligen mer en guidebok till att resa runt i Europa med fokus på surf.
Precis.
Men den tar väl även upp ganska mycket så här, ja, men ställen man kan bo på, eller kaféer, restauranger, eller så här kulturella grejer som man kan göra på olika platser. Och det sträcker sig liksom längs hela kusten i, ja, från ja, men Frankrike, norra Frankrike, ända ner till södra Spanien.
Ja, det står ju The Surf and Travel Guide to Southwest Europe.
Precis.
Vi får köpa in den.
Ja.
Gör det finns flera faktiskt. De har ju de här, jag tror att vi ska komma in på det här med hur man finansierar sina böcker eller hur man får ge ut böcker, men de här är faktiskt crowdfundade. Så att,
ja, crowdsourcing.
Ja, att de har liksom fått samla in pengar med hjälp av människor som, ja, men som oss till exempel, som ville att så här, det här vill vi ha.
Precis.
Var det via Kickstarter eller finns det något särskilt för böcker? Vet ni det?
Nej, jag tror att det var när vi gick Kickstarter faktiskt. Ja. Jag tror att vi var med och bidrog med pengar.
Mm.
Jag tror att det är ett gäng holländare som har gjort det. Och nu är det liksom en hel serie. Så det finns ju en som är till exempel för norska kusten och delar av svenska kusten.
Mm.
Och jag tror till och med att det finns en reviderad. Den där är, ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt när den där är ifrån.
Vi kan kolla.
Den där kanske har det i början.
Ja. Allra först kanske.
Nej, jag tror det var kartan. Ja, där fanns
det. Ja. Jag tror att det finns en reviderad upplaga av den. Liksom.
Mm.
Men den där är ju verkligen liksom, eller när vi har varit ute i Europa så har ju den varit en stor hörnsten i det, tänker jag.
Mm. Det är ju lite liksom, för alla som kanske har upplevt Lonely Planets liksom era av reseguidande, så är ju den här liksom lite liknande fast på ett annat. Alltså Lonely Planet är ju väldigt stora, det är ju så här halva Asien eller typ, och då är det ju liksom väldigt få grejer. Den här är så specifikt att det handlar om så här surfare och boenden nära vatten och lite så här härliga kaféer. Ja, det finns en viss
och lite snyggare foton liksom, och bättre papper liksom sådär.
Det är väl, ja, men precis.
Nackdelen med Lonely Planet är att det är liksom sandbladspapper, det är svart tryck, för att de ger ju ut det konstant.
Mm.
Även om den marknaden har liksom gått ner ganska mycket.
Ja, men precis, för nu för tiden behöver man inte riktigt det på samma sätt. Nej. Nu kan man ha internet till det, men den här är ändå liksom...
Ja, men jag tror det som jag uppskattat med den här är väl också att de har... Alltså så här, ofta så har de ju gjort intervjuer med folk som bor på de här platserna.
Exakt.
Och då, alltså då får man också lite så här, ja, men en känsla av liksom att de har gjort det tillsammans med de lokala, eller exakt, de som faktiskt bor där.
Ja, men verkligen. Och så finns det lite allt möjligt. Alltså eftersom att det är så specifikt, så finns det ju allt ifrån så här, surfskolor till så här repair shops och ja, men massa olika. Så att, ja, den har varit väldigt härlig. Även om jag inte surfar lika mycket som du gör, så har jag haft glädje av den.
Den här Rolling Home då, den verkar ju, den är nästan, verkar vara samma typ av foto på framsidan.
Mm.
Jag trodde det var kaffe i bakgrunden där, men nu ser jag att det är liksom stockar.
Precis.
Så det är en bild av en så här skåpbil med stockar och lite gräs.
Ja,
precis.
Men jag menar, det här är väl egentligen, jag skulle säga att det här är kanske det som fick, eller liksom kickade igång allting. Alltså ja, men, i bokform i alla fall.
Ja, men för The Rolling Home, för de som inte är så inbitna vanlifers och har så koll, så är de, det var lite de som liksom var de första som hade stort konto på i sociala medier.
Ja, för det går ju typ inte riktigt att komma ifrån att, alltså så här, ja, men just den här termen vanlife har, är ju ganska stark kopplat till Instagram och Instagram-konton.
Liksom. Mm. Den termen föddes ju till och med på Instagram 2011.
Okej.
Okay. Sen betyder alltså så här, sen har det ju funnits folk har ju bott i eller skåpbilar längre tillbaka, men just den här termen vanlife kommer ju därifrån.
Mm.
Och det här var väl ett av de första så här, stora kontona i Europa.
Mm.
Som även blev en bok liksom.
Mm. Och den är också kickstartad.
Mm.
Så att den är också, men skillnaden med den här, här var det ju verkligen att vi liksom ville peppa dem och deras dröm. Och liksom de gjorde en Kickstarter-kampanj där de både behövde renovera sin bil och skulle bygga, eller göra en bok.
Mm.
Så då fick man liksom, man bidrog till deras renovering, men också fick man den här boken. Det är ju ganska mycket av en fotobok.
Den är ju en fotobok, men sen så har den ju också liksom en del handfasta tips hur man kan tänka liksom om man... Om man själv blir sugen.
Mm.
Men jag tror att det är för min del i alla fall liksom att man har suttit och bläddrat mycket och här och drömt.
Mm.
Innan vi liksom skaffade vår egen vän.
Alltså det som är grejen är ju att så här, Instagram har ju en charm i sig och det är helt fantastiskt att kolla på bilder där. Men det är ju någonting speciellt med den här, som Kalle skulle uttrycka det, taktila känslan av att få liksom bläddra i en bok och så känna på det här pappret som är liksom lite, alltså du vet, man bara kan titta på de här bilderna och känna så här, wow, det blir någonting annat liksom.
Och det är formatet också, det är liksom, Instagram är ju så väldigt beroende av vilken media man tittar i, en smartphone är liksom snabbläddra, men då kan man ju inte se detaljerna.
Nej, men precis.
Och surfplatta och dator, det blir större, men då har man ju belysningen också. Mm. Så att det, man kan inte titta på det på samma vis.
Nej, och det är ju någon annan fart i, alltså det är ju väldigt sällan du sitter och tittar på en bild på Instagram länge, men det är när man sitter med en bok så här, så blir det ju att man tittar och liksom.
Men jag tänker också att det blir, alltså så här, det är ju sällan kanske man kollar på en bild på Instagram flera gånger, men jag menar, den här boken har man ju suttit, eller jag i alla fall suttit och bläddrat i den hur många gånger som helst liksom, och läst den flera gånger. Så man kommer ju tillbaka till det på ett annat sätt. Och det tänker jag, det gäller ju även, jag har två böcker som handlar om vandring också. Och det är ju liksom, det är väl en sån aktivitet som vi har, ja, men hållit på med ganska länge liksom. Som också är väldigt, för våran del, förknippat med vanlivet.
Ja, jag tror att man inte tänker det. Man tänker liksom, när man hör talas om vanlife, så tänker man om själva körandet, och sen så hoppar man ur och sen tycker man, och sen stannar man någonstans. Men ni gör väl liksom aktivit-, man, det är fortfarande fordon där man kan komma till ställen och göra aktiviteter.
Ja, men alltså vi har ju verkligen våran van till att göra de här aktiviteterna som vi gillar, så vi använder ju liksom, ja, men som nu när vi är här i Höga kusten trakterna så är det ju en perfekt liksom, då kan vi ta oss liksom, men upp till Skuleskogen eller liksom, och så att man utgår ifrån vännen när vi går ut och vandrar eller vad vi nu vill göra liksom, och så har vi alla våra
grejer vi behöver. Ja, vi har ju varit här tidigare och ja, men gått delar av Höga kusten leden till exempel.
Har ni varit på Via Ferrata?
Nej,
det var för dåligt väder den gången vi skulle göra det. Ja. Jag tror till och med att jag fick det i födelsedagspresent av dig, men det gick inte för att.
Ja, det kanske går om ni är där imorgon. Jag tänkte, nu är turistsäsongen nere också, så att då kanske ni har berget för er själva. Så sen, kolla på webben. Jag har gjort, det är definitivt värt att göra.
Gud, vad kul. Ja, nu sög det till i magen. Jag älskar ju att klättra. Kul.
Ja. Nej, men det har ju verkligen varit så här ett sätt att, alltså vännen har ju funkat som ett sätt att inte behöva välja vad man ska göra, utan att man kan göra flera olika aktiviteter som att fjällvandra eller surfa eller klättra.
Så vilka böcker har du att rekommendera då?
Ja, men den första heter Vandra i fjällen och skriven av Staffan Ekholm, som är, men den är väldigt så här, ja, men steg för steg hur man gör. Vad börjar man sen?
Ja, precis.
Så det är ju verkligen en renodlad fakta.
Jag ser att den här Kalas och förlag, som de har ju massa vandringsböcker.
Det var inte det jag tänkte säga. Deras böcker är ju väldigt upplagda i liksom, det är ju så här, steg för steg, basic, det ska jag kunna liksom.
Ja, men precis. Det
har noll förkunskaper liksom.
Ja, men precis. Och de går ju igenom, det finns ju dels lite så här fakta om fjällen som naturmiljö, men sen också så här, ja, tips på turer som är bra och man kan göra när man börjar, och sen går de ju igenom steg för steg med utrustning och mat och allt vad det är som man vill ha liksom. Eller kan tänkas behöva.
Ja, verkligen så här. Och jag tycker liksom att mycket fakta går ju att hitta på nätet, såklart. Men jag tycker alltid att alltså när du läser någonting i en bok, då är det liksom, det är någon som har verkligen så funderat så här, vad är vettigt att lära sig först, och liksom, vad är, allting är faktacheckat, alltså sådana saker som är liksom, och man har inte den här stressen. Jag är ju väldigt så här, att man klickar runt. Aha, men nu vill jag säga, nej men vänta, jag kanske vill läsa här istället. Aha, skriver de om gaskött, då måste jag googla på det. Alltså att man blir liksom så här. Men att ha en bok och lägga sig ner i hängmattan eller vad det nu är och läsa är liksom.
Ja, men det finns, jag tänker det finns väl en trygghet i att någon har tagit sig tid att skriva ner det i en bok, och att man liksom har gått igenom det och faktiskt testat. Så att det blir någon form av kvalitetsstämpel. Ja, så tänker jag i alla fall.
Ja, gud ja.
Och den här andra då?
Den heter Vandra av Angelica Mejstedt. Och den är ju också väldigt mycket, ja men, hur man går tillväga. Men jag skulle säga att den har ett lite annat, alltså den,
bild. Den är också väldigt snygg.
Ja, men precis. Alltså så här, den, om den här första Vandra i fjällen, Kalasso-boken, är väldigt så här, ja, men lite fyrkantig och mallad, så är den här lite mer drömmig. Och att kanske väcker lite mera den här känslan av att så här, vilja komma ut, kan jag tycka. Samtidigt som den innehåller ja, men i princip allt som du kan tänkas behöva.
Ja, men också lite det här, det tror jag finns i båda, men så här, lite det här med hur basic kring karta och kompass och hur man ska liksom förstå olika grejer på en karta. Så här, vad är det här, en bäck eller vad är det här för någonting? Och lite så här, saker som ju man gärna ska testa innan man går ut, men det är ju väldigt bra att det finns där. Liksom.
Så har ni favoritvandringsområden?
Men det går ju typ inte. Alltså det finns ju så mycket fantastiskt. Nu i sommar har vi varit i bland annat Stora Sjöfallet och Padjelanta och...
Som är nationalparker.
Ja, precis. Och där omkring. Och det var ju liksom...
Ja, det är uppe vid, i närheten av Gällivare.
Det är helt magiskt. Det är lite som att jag får nya varje gång man kommer till ett nytt ställe. För alla ställen har ju någonting eget liksom. Mm. Och det blir bara så här, nej men det är för fint alltså. Mm. Speciellt vi som bor liksom ganska långt söderut, eller just nu bor vi i Stockholm, så är det ju så här tråkigt. Och så vart du än åker så är det finare liksom. Mm. Naturen är helt magisk.
Men jag tänker, där kommer vi ju återkomma mera till liksom. Alltså nu var vi där och vandrade i fem dagar.
Vi skulle kunna vara där i 5 månader utan problem.
Jag tror att Kalle har kommit ut med någon vandringsguide till Roslagen till exempel, som är något närmare liksom norra Uppland. Mm. Sen finns det ju områden i Sörmland och lite söder. Jag har en kollega som har flyttat till Nyköping, nu är inte det Stockholm, men det var en av orsakerna att hon gillar att vandra väldigt mycket och ska ta det området.
Mm. Ja, alltså Sörmlandsleden är ju väldigt fin. Mm. Jag har inte vandrat så mycket där, men jag har sprungit ganska mycket på den. Och har väl någon form av dröm att springa hela.
Kanske inte hur lång var den nu igen?
Ja, men den är över 1000 kilometer eller någonting.
Men man behöver inte springa allt på en gång.
Nej, precis. Nej, men och jag som kommer från norra Uppland har ju liksom varit mycket i Roslagen. Och, liksom, och det är ju också helt fantastisk natur. Det är bara annat liksom. Det är ju, ja, för mig går det i alla fall inte att välja en.
Så att du har någon som gömmer dig under din nationalpark.
Ja, men det här är lite liksom, om man ska komma in på varför vi, alltså det här drömmen om att skriva en bok.
Ja.
Oj, den har jag haft sedan jag var liksom, ja, sen jag lärde mig läsa typ. Och sen har jag inte vetat vilken typ av bok, eller du vet, jag har velat skriva. Jag började skriva böcker när jag var barn liksom. I såna små skrivböcker som man hade fått från skolan. Men i och med att drömmen om att skriva en bok om vanlife på svenska kom, så var det här är en bok som heter Make a Living Living, Be Successful Doing What You Love. Och det är också en bok som är skriven av Nina Karnikowski.
Mm.
Och det här är liksom en lite av en reportagebok. Jag är ju också journalist. Och vet du, det är som en reportagebok där hon har porträtterat olika personer som har liksom valt att följa sin dröm på något sätt. Och det här var ju liksom, den här tror jag var mycket anledning till varför vi verkligen ville så här, porträttera människorna i vanlife-communityt i den här boken. Vi ville inte bara ha en renodlad faktabok. Så här gör du.
Ja, och ni hade ju haft er podd ganska länge vid det laget. Så ni hade ju material att ta där också, va?
Mm. Ja, vi hade ju precis intervjuat nästan 100 människor. Men vi intervjuade nya personer till boken.
Okej.
Okay. För att vi ville att det skulle liksom inte bara vara samma. Alltså vi ville inte att om man hade hört hela boken. Eller vi ville inte att det skulle vara så att om man hade hört podden så skulle man känna att man redan hade fått allt material som var i boken. Liksom.
Ja, ja.
Så vi intervjuade nya personer. Men vi ville liksom porträttera människorna. För att det är så himla... Just det här mötet med människor som jag upplever att man får i den här boken gör så himla mycket, tycker jag, för någonting. Liksom.
Är det bara digital nomads i den här, som folk som liksom reser runt och håller på med freelancejobb via dator? Eller är det liksom en variant av olika grejer?
Det är massa olika. Så det här är liksom allt ifrån... jag vet, det är nog någon liksom digital nomad, men det är så här, här har vi en tiny house builder som jag tror är från Japan, och liksom det är allt möjligt, så det är verkligen en blandning av, jag vet att det är en familj som startade något så här coworking space tror jag i typ Marocko, alltså det är allt möjligt. Här är någon som bor i
en annan bok som vi bör köpa in.
Alltså ja, för den här är så, och det här är också så fantastiskt fina bilder. Och just att säga, ja men en snubbe som är florist, alltså det är väldigt blandat liksom. Och så är det just det här med att så här, den är ju så inspirerande just till att man ska våga göra det man vill. Alltså, och det är ju lättare sagt än gjort, men när man läser om människor som gjort det så blir det ju, i alla fall tycker jag att det känns som att så här, wow,
Ja, men det känns ju mer uppnåeligt på något sätt.
Ja,
att man
verkligen.
Att höra historier om hur folk har lyckats och att de kan dela med sig av sina tips och tricks. Liksom.
Ja, exakt. För varje person som är intervjuad har också 3 tips på liksom, hur man ska kunna göra.
Och jag tycker det här är en bra väg in i det här, just det här att ni har skapat en faktabok, vilket jag tycker är ganska fascinerande, för att vi har ju, det finns ju ganska mycket litteratur, till och med en tidskrift som heter Skriva och så, men fokuset är alltid om liksom hur man skriver skönlitteratur, det vill säga vanliga romaner, deckare, så det ordas inte så mycket om faktaböcker. Så först av allt, liksom, när bestämde ni er för att ni skulle göra det här? Var det liksom, kändes som ett naturligt nästa steg från podden och communityt? Eller liksom var det bara, wow, vi har tillräckligt mycket? Eller?
Alltså från början så ska jag ju säga att det kanske var framförallt ditt driv liksom, som gjorde, eller och sug av att göra en bok. Alltså som gjorde att det blev en bok överhuvudtaget.
Ja, men och det som var anledningen till varför jag så gärna ville göra en bok, det var ju ett, att jag alltid har velat skriva böcker. Men också att liksom, och jag skriver ju i mitt jobb liksom, jag är journalist, jag vet att liksom efter ett x antal år så har jag insett att så, jo, men jag kan nog skriva. Det är alltid svårt att liksom ge sig själv den credden. Men sen också att så, det fanns ju ingen bok om vanlife på svenska. Nej. Och jag menar, vi är ju jättemånga som kan läsa på engelska och det är ju liksom inget problem egentligen, men det är ju både att den är på svenska, eller vi ville göra, eller jag drömde om att få göra en bok på svenska om svenska förhållanden också. För det är ju mycket det också, att så här, visst, du skulle också bara kunna översätta en bok på engelska, men det är ju liksom, Sverige är ganska speciellt på många sätt.
Ja, men precis. Men jag tänker, och det har ju också så här, alltså det har väl successivt växt fram under ganska lång tid.
Ja, men gud, alltså jag har ju lite vänner som har skrivit böcker och lite så här, jag har liksom researchat så otroligt mycket kring hur man skulle göra och liksom och vacklat i lite hur formen skulle vara, och ett tag var ju du väldigt skeptisk till att vi överhuvudtaget skulle göra en bok.
Ja, men jag vet, det har ju varit, alltså på ett sätt så har ju från det att vi faktiskt skrev boken och så här att det blev klart med ett förlag och så där till att den faktiskt blev klar, så var ju det en ganska förhållandevis kort process. Men alltså så här, om man ser till hela så är det ju liksom så här, jag vet inte, 10 år av vanlife.
Det var en lång startsträcka.
Väldigt lång startsträcka.
Ja, men alltså fördelen med att skriva en faktabok om någonting som du själv har väldigt bra koll på och som vi liksom har gjort så mycket intervjuer och som vi själva har levt och så här, det är ju att du har ju faktan inom dig liksom, mycket. Och sen så måste man ju såklart göra research och fakta, kolla och dubbelkolla och trippelkolla så att man inte säger någonting som inte stämmer. Men liksom, det är ju lättare av den anledningen. Och att det var så lustfyllt för att det var någonting som vi verkligen brann för liksom. Men det tog lång, jag har liksom också suttit med folk som bara, men gör bara boken då. Alltså att de är så här, men hur skulle du kunna lägga upp den? Så har man liksom haft det klart i sitt huvud typ. Men det är ju läskigt så här, hur 17 ska man gå tillväga? Just det där med att allt du läser är ju också, som du är inne på, det här med skönlitteratur och sånt. Och då när man pratar om så här antagningsprocessen för ett förlag, så är ju det så här, basically, det kommer aldrig gå. Så det var ju lite det att vi vågade liksom aldrig släppa ifrån oss det här.
Nej, alltså vi fick ju, vi var ju inne på att vi skulle, kanske i och med att vi har läst böcker själva eller varit med och finansierat böcker som handlar om det här ämnet som har blivit crowdfundade. Att det var väl ett av en tanke att vi skulle göra så.
Men fick ni tag i ett förlag som blev intresserat eller?
Ja, men det var ju det som var så sjukt. Ja, för att vi har liksom också jobbat med en pitch väldigt länge som vi liksom nog kanske inte gjorde klart för att det var så läskigt, för då skulle man behöva lämna ifrån sig den. Och då skulle man kunna fått nej. Så länge man inte gör det så lever drömmen typ. Ja. Men innan det ens skedde så blev vi ju, vi hade fått en del lite uppmärksamhet, och sen så var det en person som heter Sara Kinberg som tipsade om olika nya trender inom livsstil kanske på Nyhetsmorgon, som bland annat nämnde just vanlife, och då berättade hon kort, väldigt kort, 3 ord om oss typ. Men samma dag som det hade hänt, det här var ju på morgonen, och sen på eftermiddagen så fick vi ett mejl från ett förlag, vårt förlag, Lavender Lit, och Sofia Eiheden som bara, hallå, det finns ju ingen bok om vanlife på svenska, den borde ju ni skriva.
Vi, bara, vi är här, va, när är vi?
Här har vi manuset.
Ja, men lite så. Det var väl liksom den knuffen som behövdes.
Ja,
för våran del,
då gick det ju extremt fort sen typ. Eller jag vet inte extremt, men liksom jag, nej, men hon, jag tror att hon garvade ju typ också när hon fick höra hur långt gångna vi var i det här. Hon bara, ja, det här var ju lätt typ.
Ja, men det är ju bra också, för att det, särskilt trender för självpublicering blir ju lätt att man kan ju skriva på och sen få ut det, men det gäller ju att ha någon som kan redigera. Det går ju, och det kan vara ju bra tips, att det går ju att hyra liksom sådana som går igenom lektörer liksom, och redigera åt den. Mm. Men sen kan det ju stupa på att man har superful framsida. Jag vet, det finns till och med webbsidor som bara handlar om superfula självproducerade. Ja, du. Särskilt i USA, där har det kommit jättemycket detta är ju ett e-böcker. Det här handlar ju om huvudsakligen om e-böcker. Så att, då kan jag ju fråga, finns er bok som e-bok också?
Nej.
Nej, det gör
jag inte. Det. Den finns inte heller som liksom, vad heter det?
Ljudbok.
Ljudbok finns den inte som, men den finns som talbok. Visst är det så skillnaden? Att den finns inläst om man behöver hjälp. Mm. Mm. Men jag har inte lyssnat på det än dock. Nej. Jag har inte vågat. Men vet du, nej, det gör den inte. Men, och ja, för att koppla tillbaka till det du pratade om, så är det ju verkligen så att det var ju det vi kände, att så här, visst, vi kan mycket liksom, men vadå, att sätta ihop en hel bok själva, även om man liksom betalar folk för att göra olika saker som designa hem, eller liksom framsida eller så känns det som att så här, trygghet med att ha ett förlag är ju helt, ja men liksom, fantastisk. Vi var ju inne på crowdfunding, men det var ju kanske mycket för att vi inte riktigt vågade tro att någon skulle vilja ge ut den. Liksom. Mm.
Och risken då, det är ju att man inte får ut den vid bokhandlarna. Mm. För att det är ju det, man kan ge ut en egen bok som är hur bra som helst. Mm. Men har man sen då inte ett förlag i ryggen, då betyder det att man själv måste gå runt och liksom försöka övertyga varenda bokhandel om att de ska ta in ens bok. Mm. Det, eller just det här runt omkring, som händer efter man har gett boken. Och hur var det för er? Började ni gå på boksigneringstur på direkten?
Vi gav ut vår bok mitt under brinnande pandemi. Så att nej, det blev ingenting sånt.
Nej,
tyvärr. Alltså det känns ju lite som när man har drömt om att ge ut böcker och så blir snuvad på att ens ha en releasefest. Men det blev också lite så här, det var ju... eller jag är i alla fall väldigt hetsig av mig i naturen. Och även Sofia var ju lite såhär, när vi började prata om det här, då var det så här, antingen ska vi ge ut den här nu till sommaren eller nästa sommar, för man måste ju ut en bok om vanlife inför sommaren, det känns
just det, liksom. Timing.
Och då var det så här, aha, men om vi ska ge ut den nu till sommaren, vilket ju alla tyckte, det var väl även du överens om?
Ja, precis. Det var väl liksom mitt under brinnande pandemin liksom, och att det fanns väl en ganska stort intresse för just vanlife.
Och semester också, det ordet som är kluven till.
Ja, men precis, alltså, för det var ju att man fick ändå liksom börja åka runt lite, men ja, kunde inte åka utomlands så.
Och vi hade ju märkt att intresset hade ökat, men då så var det ju liksom, skulle vi klara av att göra det, då var det liksom okej, då är det bara lägga manken till och jobba. Så det blev ju väldigt liksom intensivt jobb, och vi fick ju också covid. Den enda månaden som du hade tagit helt ledigt.
Ja, jag skulle vara tjänstledig från mitt jobb, och första dagen på tjänstledigheten så började det klia lite i halsen. Och sen fick vi covid bara för att få.
Och det var innan... Viruset hade bara liksom legat och liksom väntat.
Kalle jobbar ju på förskola, så det var ju liksom som gjort. Men det var innan man hade fått vaccinera sig och sånt också. Så då vi blev jättesjuka och var sjuka i stort sett hela den månaden. Så att det är ju den tiden när vi skulle skriva, blev inte så mycket av. Så då blev det ju mycket så här, som jag vet att väldigt många författare gör, men så skriva på kvällar och helger och liksom... Det blev ett ganska intensivt jobb liksom.
Ja.
Men sen när vi väl och, ja, men, och sen var det ju sjukt, för sen så lämnade du ju från, alltså det är ju hela tiden korrlösning. Alltså dels så hade ju vi personer som vi checkade med som liksom är duktiga inom vanlife, som kändes som att så här, det här är bra personer att faktachecka med. Och också en av dem råkade också vara journalist då, som kunde liksom vara med och hjälpa till och textkorrigera eller liksom hjälpa till med det, textbearbeta. Och sen så hade vi, lämnade vi också till förlaget som också i sin tur hade test. Så det är ju väldigt många liksom steg för att det inte ska vara massa liksom stavfel och konstiga formuleringar och sånt.
Ja, men precis.
Men sen så när vi väl lämnade ifrån oss det, sen var det ju lite av ett vakuum från att man har lämnat från sig det färdiga till att den till slut ska ges ut liksom.
Så barnet har gått, har blivit stort och går på universitet.
Ja, precis, precis.
Ja, det var en konstig känsla, men då var det lite att vi la oss så bara på soffan och typ så här, vad hände?
Ja, men lite så var det. Det var en lång, lång process, fast en kort och intensiv liksom var själva färdigställandet av boken.
Så nu när det är färdigt, skulle ni göra om det?
Absolut.
Och göra ny?
Absolut.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
Hade du frågat oss precis efter så hade du sagt, aldrig i livet!
Nej, precis. Nej, men nu har den nog hunnit landa lite, så det skulle jag absolut kunna tänka mig.
Mm.
Samtidigt som det är liksom, jag menar, i och med att det har varit, jag menar, vi har hållit på med vanlife så pass länge, och även om så här, allting som vi har gjort inte har varit med tanken på att det ska bli en bok, så har man ju liksom samlat på sig väldigt mycket grejer genom åren. Och jag vet inte, det är så här, det, om man skulle sätta sig ner och skriva en ny bok nu, det skulle man ju inte ha på samma sätt i ryggen då.
Nej, för det, men vi har ju liksom lite så idéer om vad man skulle kunna göra för variant av bok. Alltså det går inte att göra en till bok om vanlife på svenska exakt så som den är, utan det skulle ju få bli någon liten
spin-off. Om ni vill ha tips, så finns det ingenting om, om hur man poddar på svenska.
Mm, bok.
Ingenting. Mm-hmm. Jag tror det kanske har kommit något litet nu, men generellt när jag skulle köpa in till biblioteket, det i princip har inte gett ut någonting om hur det praktiska med att podda. Jag själv funderar på att göra det, men det är tips om ni vill ha liksom, av en annan del som jag håller på väldigt mycket.
Just
den här, hur gör man liksom, intervjuer och så när folk man är på ute. Och det finns en massa grejer som ni skulle kunna göra i en bok av som skulle kunna vara specifikt för er.
Mm.
Den typen av podd som ni håller.
Just det. En idé. Tack så mycket. Den tar vi och stämmer ner i fickan. Ja, verkligen. Jo, men jag tror liksom att det som var den stora behållningen på något sätt, eller det, nej, så kan man inte säga, men det sjuka och det helt fantastiska med att ha gjort en bok, det är ju att man kan säga, gå in i en bokhandel. Och så stod den där liksom.
Mm.
Eller liksom en kompis till mig som skickade ett tag, när jag pluggade till journalist så bodde vi i Skatteskrapan i Stockholm. Och det är liksom i botten av det. Ja, men det är ju studentbostäder där.
Jaha, okej, det visste jag inte.
Nej.
Jag tänkte, wow,
väldigt flådigt. Nej, men och i botten av det huset så är det liksom en galleria. Och där bland annat Akademibokhandeln åtminstone låg. Det kanske inte gör det längre. Men, och då, var det så, då skickade hon en bild så här, kolla vad sjukt, här bodde ni för några år sedan och nu står det en bok i skyltfönstret. Och så var det liksom en bild. Och det var ju så här, så man bara, what, gud vad sjukt. Alltså det var ju verkligen en häftig känsla liksom.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Det hade man inte tänkt.
Nej, gud nej, verkligen inte.
Nej.
Jag är inte hundra, men jag tror att om man har skrivit två böcker, då kan man bli medlem i Svenska Författarförbundet. Men det är kanske bättre koll på det.
Jag kan har eventuellt ha koll på det, ja. Ja, det stämmer. Ja, men det är ju häftigt. Alltså jag tycker alla som har en idé, som kanske har något så specialintresse som man är sugen på att skriva en faktabok om, gör det.
Mm.
Ja, och särskilt som svenska är ju ett lite mindre språk, så det finns ju definitiva hål som man kanske inte tror. Det är bara att gå och kolla liksom på sin hobby på närmast svenska bibliotek och så kanske inte finns några böcker där.
Nej.
Eller inte går att låna in.
Nej.
Så att vi tar emot ännu mera faktaböcker i udda ämnen.
Ja, exakt. Men sen så kanske man måste ändå säga att så här, det är ju ingenting som man blir rik på tyvärr.
Nej.
Det kanske kan vara värt att liksom ändå nämna. Men det är ju nog inte därför man gör det heller.
Nej, precis. Alltså, nej, verkligen inte.
Ja, men det här tycker jag var känns som en ganska bra avslutning. Vi är nästan uppe på 40 minuter, så då har vi material. Mm. Så att, tack så jättemycket, Carl och Isabel. Det här var en jättekul avsnitt.
Tack så jättemycket för att vi fick komma.
Ja, verkligen. Tack.
Och hej då!
Hej då!
Hej då!